predicted to be one of the worst storms ever to hit Florida.
Even more urgent situation.
Moonstorm, it's not too.
Du lyssnar på Motståndets natur, en framåtblickande podd om radikal klimat- och miljöpolitik med mig, Jakob.
Och mig, Ellen.
Hur är läget, Ellen?
Ja, men det är bra. Du, Jakob, ska snart ha barn. Är det så?
Ja, det kan hända när som helst.
När som helst. Det är en tickande bomb i ditt hem.
Ja, det är verkligen exakt vad det är. Det är det enda man går och tänker på. Men det kan hända när som helst. Jag har mobilen redo här.
Mm. Men man brukar ju gå över. Om det är första barnet.
Ja, men min sambo läste att om man äter dadlar och har ett aktivt sexliv så kan det vara så att man sätts igång tidigare. Att man liksom
då låter tidigt. Det som att ni får äta mycket dadlar och ligga mycket, för det är många som tycker att det är tråkigt att gå över tiden.
Tack och lov så har vi gott om dadlar hemma. Ellen, det är ett sju helvetes oväder
ja.
I södra USA.
Det har ju varit lite oväder i sommar nu. Det har ju varit en del översvämningar i Europa också. Men vi ska ju prata om den orkan, heter det på svenska va?
Mm.
Som har härjat nu i dagarna i USA. Det är ju El Niño-år. Det handlar om hur havsströmmarna går i havet. Och när det är El Niño, då blir det varmare på jorden. Och vid amerikanska kusten så blir det mer stormar. Medan det brukar bli regnigare här. Men generellt så blir det mycket varmare än vanligt. Medan La Niña-år, då är det tvärtom. Då kan det bli lite torrt här. Och så är det mindre stormar i tropikerna. Det har varit en storm nu precis i dagarna. Hurricane Milton, som bildades i Mexikanska golfen. Och som har snurrat runt där och sen rört sig mot Florida.
I själva Mexikanska golfen så var det väl, där var det ännu ingen orkan att tala om. Utan det var en rejäl storm än så länge. Men den blåste upp mot.
På väg mot Florida så blåste den upp till femte kategorin. Man räknar sådana här orkaner från 1 till 5, där 5 är det absolut allvarligaste. Så det var ute på havet så var den faktiskt ett tag uppe i femte. Så jo, men det kan man nog säga att det har varit en orkan. Sen har det inte varit den, alltså Mexikanska golfen, den har inte touchat Mexiko.
Mm.
Den var lite på väg att toucha Mexiko, men den snurrade runt och sen snurrade den till Florida. Och har nu korsat Florida. Och det här kommer bara, det är bara någon vecka efter att orkanen Helene också korsade Florida.
Olyckligt nog min mammas namn.
Är det sant?
Ja.
Ja. Är hon en krutdam?
Hon är en stark kvinna, men jag skulle inte kalla henne för någon krutlady på något sätt.
Inte en orkan.
Nej.
Nej.
Nej, hon är oxe.
Inte ens kräftans vändkrets.
Nej,
där.
Nej, gud. Du pratade om förutsättningar, eller liksom El Niño-fenomenet och att de här stormarna skapas på det sättet. Men visst är det också så att att Mexikanska golfen är mycket, mycket varmare än vad det brukar vara. Och att
ja,
det
precis.
Förstärker det här fenomenet.
Ja,
liksom.
Precis. Och sen så ligger den ju i, det heter ju kräftans vändkrets, men det är där runt den breddgraden. Där det sker mycket av de här väderfenomenen och det har mycket att göra med hur luft, kall och varm luft stiger och rör sig som skapar det. Men precis, det har varit otroligt mycket varmare än vanligt. Det är ju det som gör att det blir mer orkaner, för det är ju så kallad orkansäsong just nu i Florida. Men de blir just mer frekvent förekommande och de som förekommer blir starkare med klimatförändringar. Så är det. Den här stormen var projicerad att svepa in över Florida vid Tampa och den kom in lite söder om Tampa, vilket betyder att den har gått söder om Tampa och vad heter den? Orlando.
Mm.
Vilket är en otrolig tur i oturen, för det är ju jättestora städer.
Jag tittar just nu på en valkarta över Florida.
Mm.
Och då är det ju de stora tätorterna, de stora städerna i Florida är ju demokratsäten. Mm. Eller de har, där demokraterna är starkare. Så det är några blåa fickor i en annars röd delstat. Även West Palm Beach och Miami ute på södra spetsen har ju klarat sig relativt bättre också, har jag förstått som. Vilket har lett då till behovet av att göra kulturkrigsfrågor av det här, har ju lett till konspirationsteorier om att det är misstänkt då att orkanen bara träffar republikanska väljare.
Det är en väldigt rolig konspirationsteori. Det är en väldigt konstig, det har ju blivit kulturkrig där i Florida, att man för delstatsguvernören heter han DeSantis.
Mm.
Han har ju bestämt att klimatförändringar finns inte. Så han har tagit något beslut att klimatförändringar ska försvinna ur delstatslag. Liksom alla omnämnelser av klimatförändringar.
Men om det funkar, om det här liksom denial-strategin funkar att helt enkelt önska bort klimatkrisen, så är han ju ett geni.
Det man har varit rädd för har ju varit den enorma vattenmassa som kommer. Alltså havet har stigit med och puttats in. Dessutom så har det regnat väldigt, väldigt, väldigt mycket. Upp till 3-4 meter över havsgränsen var det projicerat. Och jag vet inte vad det landade i slutändan, men det är högt över havet. Alltså man gör sådana evacuation notices och de kan vara antingen frivilliga eller obligatoriska. Och nu har det varit, tror det var 14 eller 15 kommuner, counties, med sammanlagt 7,5 miljon invånare utfärdade åtminstone delvis mandatory evacuation, alltså obligatorisk evakuering, just för att vattenmängderna blir så enorma vid kusten. Jag skulle ändå säga att det går ganska dåligt för DeSantis när man ska prata om vad sticka huvudet i standen, hur effektivt det är. Men sen så sa du ju att det var en konspirationsteori, så det är väl demokraternas demonkrafter som har frammanat detta eller något.
Ja, men vem vet, vi har inte testat det här med denial än, så det kan, alltså, jag tycker det kan vara lite tidigt att döma ut. Det är tramsigt, men jag tänker vi kan ändå stanna en sekund vid DeSantis, för han flimrade ju förbi ett tag liksom som presidentkandidat för, eller liksom som en republikansk presidentkandidat för ett tag sedan, blev ju totalt utplånad i primärvalsprocessen liksom. Han var ju extremt unlikable och bara weird liksom, innan de etablerade den här weird-grejen med J.D. Vance. Men han är ju jätte, han har ett så här jättekonstigt sätt att interagera med folk. Han stoppar inte bara huvudet i sanden, för här har han faktiskt nu som svar på krisen, så har han egenskap av guvernör då utfärdat en order om att inga begränsningar på gun sales under den här stormen ska få ske. Han vill se till så att det här inte stoppar, eller snarare passa på att boosta och främja vapenhandeln i delstaten.
Alltså det där är jättehemskt att höra. En sak som ofta händer under kriser är ju att människor, och så var det en del i New Orleans när Katrina drog igenom, att liksom allting slutar att funka, men människor försöker klara sig ändå. Och då till exempel så är ju sådana saker som människor gör för att klara sig, att ta sig från sitt boende till närmsta matbutik och länsa den. Och i Katrina så blev det liksom att statsmakten gick in och började liksom syssla med väpnat våld mot människor som sysslade med vad man tyckte då var looting.
Mm.
Det är något så hemskt med en statsmakt som liksom inte räddar människor, men däremot skjuter dem när de försöker rädda sig själva. Krisberedskap för en republikan eller för en högerextrem generellt är ju beväpna dig, skjut andra. Och det är ofta väldigt ohjälpsamt i kriser, för att det normala och rationella att göra är ju typ att gå till sin närmaste matvarubutik, ta allt ris man hittar och dela det med sina grannar. Liksom. Det är det som är det normala. Som jag nämnde tidigare så räknar man med översvämningar på upp till 3-4 meter på vissa håll. Nej, men det är ju över första våningen. Det är ganska många villor i Florida som bara är en våning. Ju högre upp man kommer, ju mer utsatt är man ju för vinden som kan liksom blåsa bort fönster och väggar och när det är en sån riktig tornado eller storm liksom. Det drabbar ju både de som finner sig högt upp och de som bor i hus. 7,5 miljoner har blivit i de här kommunerna som där man har fått evakuera. Det är mer än 2/3 av Sveriges befolkning. De delade in folk i olika zoner och så fick man liksom beroende på vilken zon man var i. Så fanns det liksom, du behöver inte evakuera, det är frivilligt med evakuering, här måste du evakuera. Jag minns inte vem det var i alla fall, men det är någon borgmästare eller något som liksom på svar, behöver man evakuera när det är nödvändigt, som svarade ja. Om man stannar här så kommer man dö. Det var i Tampas mayor som sa det. Polisen i Tampa och även räddningstjänst har också bett alla som väljer att bortse från den obligatoriska evakueringen att skriva sina namn och sina personnummer eller social security number på sina kroppar med permanent penna. För att det är risk att man dör och då ska man kunna identifiera och kontakta närstående.
Det är så jävla makabert alltså. Det är ju, vi kommer ju prata om det såklart, men misslyckandet av liksom ett samhälle att planera och förbereda för det här och ta något slags ansvar för sina medborgare liksom.
Mm.
Att helt enkelt kommunicera till sina medborgare att ni får måla, ni får liksom på er, märka er själv, era kroppar med information så att det blir lättare att sortera era kroppar sen när ni är döda liksom.
Mm. Man känner ju igen just den typen av från liksom krigszoner. Jag tänkte väldigt mycket på identifierandet av döda i Gaza. När jag läste det. Jag tänkte prata lite kring möjligheten till att evakuera. Vilket också blir lite en parallell till krigsområden och lite rättvisa aspekter. För trots att det har varit obligatoriskt att evakuera så är det inte alla som har gjort det. I Florida de har ju fått instruktioner att evakuera. Och det är lite olika hur man, vissa liksom har velat ta sig hela vägen till Georgia för att det känns tryggare. Men egentligen för att även där det inte drabbar som värst så är det fortfarande en storm. Egentligen så är liksom evakueringsordern, det kan också räcka att bara åka en timme åt något håll. För att då är man inte längre vid havet där den värsta översvämningen sker eller kanske inte lika i stormens mitt. Och det har ju varit lite, man har fått titta på kartor och åka till olika ställen. Det har varit lite olika i olika kommuner. Det har funnits en del stöd så behöver du assistans. Då kan du få stöd med att evakuera. Men ganska mycket så har man blivit lämnad till själv evakuera. Man är tvungen att köra själv och det har ju skapat en del svårigheter. Jag läste en artikel i The Guardian där man hade listat så, vad är anledningarna till att folk inte evakuerar.
Mm.
Den första de nämnde var att man inte har råd. Man har inte en kriskassa på 4-5 tusen spänn att köpa krismat, bränsle för att köra, hostel eller hotellnätter. Alltså man har inte pengarna till att ta sig någonstans. Dessutom har ju flygbiljetterna innan den stängde ner, innan stormen, så liksom, alltså gick de ju upp 10-20 gånger så mycket i pris för det är så utbud och efterfrågan. Sådan är kapitalismen.
Jätteeffektivt i sådana lägen.
Mm, underbar. Andra anledningen har varit att man inte har någonstans att ta vägen. Alltså det är många skydd som blev fulla ganska snabbt. Många skydd som kanske inte är så, som känns så trygga heller. Man har ingen familj eller nära kära eller vänner som man kan ta sig till. Man måste alltså ge sig iväg hemifrån och man vet inte var man ska hamna och hur man ska hamna. Och det kopplar lite till den tredje anledningen de nämnde och det var olika typer av funktionsnedsättningar. Alltså man har en funktionsnedsättning men även alltså funktionsnedsättningar som är, man har en rullstol men även funktionsnedsättningar som att man är äldre och man har svårt att röra sig och då ska man plötsligt ge sig ut på en jättejobbig, jättelång, osäker resa. Eftersom allting går snabbt så är det inte heller alltid så att det finns möjlighet till att ha med sin rullstol liksom, och sådana grejer. Den sista saken de nämnde var att många är rädda att de inte ska kunna komma tillbaka igen. I New Orleans så av de 1,5 miljoner som flydde för att slippa undan Katrina så var det 400 000 som aldrig kom tillbaka igen. Alltså inte att de dog utan att de blev av med sina hem, fick flytta till andra platser och liksom har aldrig kunnat komma tillbaka till New Orleans igen efteråt. Och då är det många som inte vill lämna sitt hem.
Alltså vi har ju nämnt Katrina vid flera tillfällen i den här podden. Jag tänker att om man lyssnar på den här podden så kommer man nog känna igen en och annan tanke som vi kanske touchade på när vi pratade om klimaträttvisa och sådär. Det som hände, det var väl 2005 eller någonting.
Mm.
Men det har ju tagit årtionden då, faktiskt, i New Orleans och kring New Orleans och i Louisiana. Lokalsamhället ska återhämta sig överhuvudtaget.
Mm.
Det har ju varit en enorm katastrof för fattiga och framförallt rasifierade i Florida.
Mm, verkligen.
Att 400 000 människor inte kommer tillbaka till ett hem, det är ju rätt enormt liksom.
Katrina är ju på vissa sätt en sån otroligt, jag tänkte säga unik händelse, men det låter så positivt på ett sätt jag absolut inte menar. Men jag tror till exempel att en anledning till att så många lyder obligatoriska evakueringar har med Katrina att göra liksom. Att det finns ingen som inte tar stormar på allvar.
Vad detta på något sätt belyser eller synliggör är ju hur fruktansvärt sårbart ett sånt här, den här typen av samhälle är för att handskas med den här typen av katastrofer liksom.
Ja, precis. I det här tillfället så har det funnits, ja men kommunen har ju haft lite liksom, behöver du assistans, är du äldre, då kan vi hjälpa dig. Och det har funnits vissa skydd som sen blir fulla såklart. I Tampa så har också kommunanställda och polis gått runt och knackat dörr i alla områden där det är obligatorisk evakuering. Men man kan ändå säga att människor har liksom ansvaret för att evakuera har ändå till allra största del legat på att människor ska lösa det själva. Och det har varit ett sånt infrastrukturproblem. Det har ju varit människor som har valt att stanna därför att det har varit slut på bränsle som man har inte kunnat köra. Och det har också varit människor som har fått motorstopp på motorvägen. Det har inte gått att tanka och så har de kört tills de inte har bränsle längre. Och det är också människor som har suttit fast i bilkör i många, många timmar. För det är så många som försöker fly. För att alla sitter i sina egna bilar. Alltså det är ju Florida är ju inte en delstat av kollektivtrafik och tåg och bussar. Nej. Utan det är ju liksom alla i sin bil. Och det är också många som har valt att inte evakuera just för jag vill man känner att det finns en större chans att klara sig bra i hemmets fyra väggar än i en bil fast i en bilkö.
Den strömningen finns ju utanför USA såklart också, men den här, ja men det är väl en libertariansk ådra liksom ändå beivras i den amerikanska kulturen lite grann att så här mitt hem liksom, min mark som jag är liksom herre över och som bara jag vet bäst kring liksom min familj, min uppfostran, min förmåga att klara mig. Alltså, det är ju inte ett argument för varför det skulle funka med den här typen av politik, men det är ju, det gör det ju lättare på något sätt att komma undan med att inte att inte ta ett gemensamt ansvar för alla floridianers väl och vet. Det finns en idé om att så här, även bland ganska många amerikaner i Florida på något sätt. Mm. Att så här, nej men vad fan, det här löser jag. Jag packar min krisväska och stannar kvar liksom.
Och så är man ju då, den personen som sitter och stannar kvar är ju då ett jättestort problem. För att då är det en person som måste hållas koll på liksom, så att den inte...
Jag tycker den här sammanställningen av skäl för, alltså lite generella skäl för varför folk inte evakuerar är ju det enda rimliga perspektivet att ha på detta. Vi följer de här kriserna i realtid på sociala medier och det blir så himla skruvat, för å ena sidan så är det fruktansvärda bilder man ser och människoöden. Jag såg en jätterik kvinna i Florida som vägrade evakuera med förevändningen att deras hus hade hennes man byggt och det var efter corporate standards, så hon kände sig trygg i att vara kvar i sitt hus helt enkelt, för att det var byggt i betong och stort och dyrt. Det kanske inte ska få vara representativt för varför människor i Florida inte evakuerar när de borde.
Jag har följt de här människorna som försöker fly och de som väljer de som inte kan fly och de som väljer att inte fly liksom från den här stormen och där de har blivit varnade och tillsagda att evakuera. Och så parallellt med detta så har vi ett krig i Mellanöstern där Israel skickar ut varningar både i Gaza och i Libanon att ni måste evakuera här för vi kommer att spränga. Ofta med 10 minuters förvarning, ibland med en halvtimmes förvarning. Men det finns liksom en diskussion som är så, ja men Israel agerar bra för de ber ju folk evakuera innan de gör något. Och sen samtidigt så följer vi nu i realtid hur människor i typ världens rikaste land får flera dagar på sig att evakuera och ändå lyckas inte.
Det som det synliggör det här du berättar om är ju, det ser vi prov på jämt, men det har vi ju sett prov på under hela året, att människoliv inte är lika mycket värda liksom. Och att, att vi har helt andra förväntningar på vad en palestinier eller en libanes ska behöva utstå än vad en amerikan eller europeisk ska behöva, är ju bevis för det liksom. Den typen av skiktning i vilka människoliv som är viktiga och skyddsvärda och så finns ju även i fallet Milton.
Till exempel så har man ju inte utrymt fängelser i stormar i USA. Man har istället en strategi som heter shelter in place. Det vill säga man evakuerar inte fångar. Utan i första hand så låter man fångarna vara kvar där och i andra hand så evakuerar man all personal och låter fångarna vara kvar. Och nu har jag inte läst hur det har gått i Tampa. Förhoppningsvis har det gått bra. De skulle ta upp alla sina fångar på taket, vilket inte är så jättenice under en storm heller. Det känns som typ tortyr eller något. Men i New Orleans så gjorde man så. Och då gjorde man liksom ingen officiell så här många dog. Men Human Rights Watch har registrerat 517 fångar som, vad heter det, unaccounted for. De är liksom försvunna efter Katrina. Det är människor som då har drunknat eller på andra sätt dött i den stormen.
Det amerikanska fängelsesystemet är ju vidrigt på så många sätt liksom. Men det här är ju så... Det blir liksom så, alltså det är svårt att föreställa sig att skriva liksom satiriska parodier som är så här grymma liksom.
Ja, nej, det är verkligen sjukt. Man har liksom inte haft någon lösning för hemlösa, utan ett råd som delstaten gav ut var till de hemlösa var: om ni har några nära och kära ni kan bo hos, så är det en bra tid att bo hos dem nu. Känner man så, jag tror inte ni fattar vad hemlöshet är.
Men det är ett jättebra tips.
Mm. Tänkte på det, så har man varit hemlös i flera år. Ja. Jag hade ju bara kunnat fråga mina släktingar.
Ärligt talat, ett förslag som kanske borde upp på agendan. Tipsa hemlösa om att kanske bo hemma hos någon.
Precis. Men en annan rolig sak med det här är ju också att i Florida så har man liksom försökt förbjuda hemlöshet på olika sätt genom, framförallt genom anti-camping laws, att man liksom inte får sova. Man får inte campa på ställen runt om i delstaten. Nu med Helene och nu Milton, de här stormarna som har kommit efter varandra, så har ju plötsligt jättemånga människor blivit hemlösa. Det är ju sjukt, för nu man är liksom inte bara utsatt för en jättehemsk storm, utan man är också kriminaliserad. Alltså det är verkligen sån fruktansvärd krishantering. Det är en så omänsklig delstat.
Florida är ju verkligen extremt på jättemånga sätt. Det är ju liksom, även i en amerikansk kontext så är ju Florida alltid liksom the butt of the joke liksom. Alltså det är typ en punchline på många skämt, för det är så mycket tokigheter som händer i Florida. Nyheter från Florida är de liksom knäppaste. Men den här typen av idéer om det här väldigt begränsade ansvaret som de offentliga liksom resurser har för sina medborgare är ju inte unikt för Florida eller USA för den delen.
Var det utrikesministern som liksom inte ville hjälpa svenskar i Libanon?
Nej, just det.
Komma hem från Libanon. Det är ju exakt den. Det är kris. You're on your own. För några år sedan, 2017, så var det en annan storm, Irma, som drabbade både USA men också Kuba. Kuba är ett mycket, mycket fattigare land än USA. Men den här krisen, Irma, hanterade man ju, skulle jag säga, bättre än man har hanterat många av såna här stormar i USA. För det första så, Kuba, så införde man ganska snabbt ransonering av bränsle. Man ville undvika den paniken och plötsligt finns det inget bränsle. Framförallt ville man ha bränsle till efter när man behöver. Sen så stängde man av el och gas helt enkelt därför att man inte vill ha bränder i en storm. Därför att det är svårt för räddningstjänsten att jobba med att släcka bränder i en storm. Och sen så bussade man 1 miljon bort från riskområdena. Man evakuerade 1 miljon människor. Folk på Kuba har inte lika mycket pengar som folk i Florida har. Vilket gör att man har inte råd att vara varje man för sig själv. För varje man för sig själv klarar inte sig. Och i Kuba så har liksom inte varje hushåll egen bil. Det kostade Kuba jättemycket pengar och det är klart att det skadade jättemycket byggnader. Naturkatastrofer är ju typ hälften själva katastrofen. Men andra hälften är hur vi hanterar dem. Alltså vi får de kriser vi planerar för. Har man planerat ett samhälle där folk får rika pensionärer får bygga sina bungalows nere vid stranden i ett orkandrabbat område så kommer man få massa döda pensionärer. Alltså.
Men också vilken roll man är överens om att politiken har i det där. För att, som du säger, extremt mycket fattigare land och mycket fattigare befolkning, Kuba, än Florida och självklart än USA i stort liksom. Och att i USA inte minst så är det många som är fruktansvärt förbannade för man ser det här pågående mångmiljard projektet med att förse Israel med vapen och skydd för att fortsätta ett folkmord. Samtidigt som man ser sig själva och sina grannar liksom bli helt lämnade vind för våg, bokstavligen. Liksom.
Det har jag ändå sett ganska många kommentera. Alltså inte så alla nämner Israel, men liksom den amerikanska militären och att man har pengar till operationer overseas och att spendera pengar på militära intressen. Men inte pengar till nationell säkerhet när det gäller medborgarnas liv och hälsa i deras hem vid katastrofer. Men man får krisen man planerar för. Det kubanska svaret där var ju någonstans byggt på tanken om att staten kan ta en aktiv roll och gå in och liksom plötsligt planera hela samhället. Medan i USA så är det ju mer alla man för sig själv. Alla behöver evakuera men du är ansvarig för din evakuering. Och då får man ju en liksom en kris där alla blir lämnade för sig själva. Alltså det är möjligt att Tampas kommunen där tyckte att det var jobbigt att det enda de kan göra är att gå runt och knacka dörr. Men om man inte har planerat ett samhälle där man kan agera mer aktivt så sitter man ju i den krisen. Och det är ju ett resultat av att man bygger liksom ett nattvaktarsamhälle istället för ett aktivt och solidariskt samhälle där man tar ansvar för varandra. Och liksom också ett samhälle där man liksom inte agerar för att bygga ett robust samhälle. Alltså, varför får man bygga den här typen av hyreshus där hyresgästerna blir drabbade när de har stormar som kommer 2 meter över havsytan? Varför bygger man hus som ligger under 2 meter? Man bygger ett samhälle där man utsätter människor för kris. Och det är ju för att man tycker att man är ett nattväktarsamhälle där man liksom inte tänker att det är statens roll att säga att det här är farligt. Det här är liksom inte, det här ska inte människor utsättas för.
Nej, men precis, det är ditt eget val att du bor i ett hus gjort av cellofan liksom.
Jag tänker ändå att kontentan eller slutklämmen är ju någonstans en annan kris är möjlig. Alltså att själva naturfenomenet, katastrofen, det är liksom bara en del av det. Och den stora delen är ju hur skapar vi robusthet i samhället. Har man ett solidariskt samhälle där man kan ta hand om människor när någonting händer. De här bilköerna ut som gör att folk inte kan fly. Det är ju skitbreda motorvägar. Alltså många, många filer. Bara stänga av 1 eller 2 filer för biltrafik. Och bara här går bara bussar. Och så bara bussar man människor. Alltså så enormt mycket mer effektivt. Och skulle ju vara att ta ett ansvar liksom. Men det kräver liksom en stat som tänker att jag kan gå in och liksom styra här. Alltså att det finns kollektiva intressen.
Exakt. Liksom. Sådana här naturkatastrofer eller sådana här kriser synliggör ju mer än någonsin hur sårbara sådana här samhällen är. Hur fullständigt oförmöget ett sånt här samhälle är att handskas med kriser överhuvudtaget och speciellt av den här sorten. Men det här är ju väder och det tänker vi är så här, ja men det är någonting som naturen gör. Och det, så är det ju. Och så kan man argumentera för att jo, fast världen blir mer extrem på grund av hur vår ekonomi ser ut och att vi bränner massa kol och olja och därför så blir vädret mer knasigt liksom. En naturkatastrof i den bemärkelsen, jag har svårt att föreställa mig ett scenario där en sån här typ av storm inte skulle vara någon typ av kris i någon bemärkelse. Men att det överhuvudtaget blir en kris och en katastrof har ju att göra med vilket samhälle vi har. Alltså inte bara i bemärkelsen att vi skapar värre väderfenomen genom att fortsätta bränna fossilt, utan vi, som du säger, skapar kriser för människor genom att smula sönder sådana här gemensam infrastruktur som gör det möjligt att hjälpa folk vid kriser och sådär. Det synliggör ju också de underliggande orättvisorna i samhället. Alltså Katrina, återigen, det har ju skrivits extremt många spaltmeter om rasismen i efterspelet av Katrina. Mm.
Och det blev ju en, liksom en, jag brukar ju säga etnisk rensning, men alltså det blev ju en, därför att alltså de svarta i New Orleans var i större utsträckning hyresgäster och de vita var i större utsträckning homeowners. Och det betydde att de som blev ersatta var ju de som ägde fastigheter. Så du som var hyresgäst, du fick liksom ingenting. Så de som lämnade New Orleans som var hyresgäster, de kom liksom inte tillbaka. Medan de som var homeowners i större utsträckning fick försäkringspengar och kunde uppbygga sitt liv på det. Det har ju ändrat demografin i New Orleans.
Och det är det här vi kommer in på, återigen den här grejen med att förstå klimatkrisen och klimatfrågan som en mycket bredare rättvisefråga. Än vad det kanske ofta framstår som eller hur man ofta pratar om det. Att det kan vara det är extremt viktigt såklart ur ett generellt rättviseperspektiv med en fungerande bostadspolitik, en rättighetsbaserad bostadspolitik. Men när det kommer till en framtid där vi bara får köpa att vi kommer drabbas av den här typen av väderfenomen och katastrofer med allt högre frekvens. Saker som man kanske intuitivt inte kopplar till klimatfrågan blir helt centrala. Liksom. En trygg och välfungerande och transparent infrastruktur och en bostadspolitik som är jämlik liksom.
Mm. Precis. När man pratar om sårbarhet i typ IPCC klimatsammanhang, då brukar man prata om tre dimensioner. Den första dimensionen är faran, själva orkanen. Men sen är de andra två dimensionerna utsatthet och sårbarhet. Och jag tänker att kapitalismen typ producerar utsatthet. Och producerar också sårbarhet. Alltså utsatthet skulle vara så, du får inte ledigt från ditt jobb så du kan inte evakuera. Och sårbarhet skulle vara sånt som du har inga pengar.
Det här är ju inte den enda platsen på jorden där orkanerna blir svårare och fler. Nej. Det är ju heller inte den fattigaste och mest sårbara och mest utsatta platsen på jorden där det här sker och ökar. Liksom. Om man tänker under vår livstid så har klimatkrisen varit något från början väldigt avlägset och abstrakt som liksom krupit allt närmare. Och även om inte vi har den typen av väder som man har i Mexikanska golfen och södra Atlantkusten där i USA, så märker vi också av effekten av klimatkrisen idag. Och det blir liksom lättare att dra praktiska slutsatser liksom, av det här som sker, som är det här jättesvårgreppbara, abstrakta, att klimatet blir varmare. Liksom. Och vi har på något sätt kunnat ha det bekväma avståndet till Sydostasien och till Karibien och så. Det är tropiskt och det bor väldigt mycket fattiga människor som i nyhetsrapporteringen är liksom anonyma stora massor som drabbas med jämna mellanrum. Och det är såklart fruktansvärt att man har den distansen som gör det lättare att blunda för konsekvenserna av vad som sker och hur viktigt det är att göra något åt det. Men att det blir mer och mer jävligt, det gör det ju också mer angeläget det gör det lättare att dra slutsatsen att det här är något kännbart och verkligt som man behöver planera för. Som vi kan göra praktisk politik av till och med i vardagen här hemma liksom. Om det nu handlar om en fungerande bra infrastruktur, bättre trafiklösningar till exempel, mindre privatbilism, bättre bostäder. Alla ska ha en riktig ordentlig bostad som de har tillgång till och alltså, är trygg i alltså, och försäkrad i. Och allt
otroligt torra saker som byggstandarder som gör att du inte får bygga helt livsfarliga bostäder till människor.
Nej men exakt, det är svintorra grejer när det är ett planeringsstadie och det inte står en kris för dörren. Det synliggör på något sätt hur vi behöver bygga robusta samhällen kring kollektiva intressen.
tar vi med oss. Jag tänker ta med mig en annan kris är möjlig. Alltså i slutändan tror jag att det handlar om solidaritet och robusthet.
Vad jag tänker på att ta med mig från detta är att dels en möjligheten men också behovet av att ha med sig den här ständiga kampen för rättvisa samhällen där vi lever med varandra som jämlikar och tar hand om våra gemensamma resurser, det vill säga inklusive infrastruktur och så vidare. Alltså formulera klimatpolitik i vardagen som handlar om den här typen av helt enkelt resiliens liksom. Att vi kämpar för en trygg och bra bostad för alla är liksom inte bara en moralisk fråga rent generellt, utan det är också en extremt praktisk fråga för att kunna utstå och klara av effekterna av klimatkrisen. Ni har lyssnat på Motståndets natur. Gå gärna in och bli patrons, för då kan det bli fler och bättre poddar.
Och kan man följa dig någonstans?
Man kan följa mig på Twitter, där jag heter Metabolic Grift.
Man kan nog följa mig på Twitter också, och jag kommer knappt ihåg vad jag heter. Jag heter A Certain Misse. Tack för oss.
Motståndets natur.